Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Babes in the Wood är titeln på en engelsk sägen som härstammar från slutet av 1500-talet. Berättelsen handlar om två föräldralösa barn som lämnas att dö i skogen av deras egen farbror. Historien berättar om den girige farbrorn som i jakt på sin brors arv anlitar två män för att ta med brorsbarnen ut i skogen och döda dem. Men de anlitna mördarna väljer att skona barnen och lämna dem istället vid liv ute i skogen. Historien slutar dock med att barnen som aldrig hittar hem igen svälter ihjäl och deras små kroppar täcks med löv av skogens fåglar. Sägnen är en sensmoral där farbrorn senare straffas av Gud för sina onda handlingar. Berättelsen har gjort sig flera tappningar och teateruppsättningar. Att vara en babe in the wood har även blivit ett myntat uttryck i England för att beskriva en person som är väldigt naiv eller befinner sig i en utsatt situation. År 1986 chockas Storbritannien av ett brutalt dubbelmord på två 9-åriga flickor som hittas täckta av löv och grenar. Medierna kommer senare att döpa det uppmärksammade fallet till Babes in the Wood-morden. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt där våld och övergrepp på barn kommer att tas upp. Det är den 9 oktober år 1986. En helt vanlig torsdag i förorten Moscombe, Brighton, hemma hos familjerna Fellows och Hathaway. Föräldrarna förbereder frukost till sina barn, tar fram kläder för dagen och skjutsar alla till skolan innan de själva beger sig till sina arbeten. Familjerna bor tre hus bort från varandra och de 9 år gamla döttrarna Karen Hathaway och Nicola Fellows är bästa vänner. Flickorna ses nästan varje dag för att leka efter skolan och idag är inget undantag. Karen och Nicola går inte i samma skola, men de ser till att ses så ofta de kan på fritiden. Karen är den känsliga av de två, men har helt klart en busig sida också, som ofta triggas av den mer utåtriktade bästisen Nicola. Nicola beskrivs som rolig, social och som någon som inte är rädd för att säga vad hon tycker och tänker. På torsdags eftermiddagen den 9 oktober, när skolan är slut, kommer Karen hem och strax innan klockan 16 går hon till sin mamma i köket och säger att hon ska gå ut och leka med Nicola ett tag. Mamman förklarar att hon redan har maten i ugnen och uppmanar dottern att inte vara ute för länge då de snart ska äta. Karen lovar att komma tillbaka snart. Hon säger hej då till sin mamma och springer bort till vännen. Nicolas mamma är också hemma och förbereder maten. Efter att dottern sprungit ut med Karen ser hon de två lekande flickorna från köksfönstret ute på gatan med sina rullskridskor. Men nästa gång hon tittar ut är flickorna inte längre kvar. Detta är dock inte ovanligt. Hon litar på att tjejerna inte har gått allt för långt bort och att Nicola snart kommer hem igen för att äta med resten av familjen. Men tiden går och klockan 17.20 börjar föräldrarna bli oroliga då Karen och Nicola inte har dykt upp än. Mörkret håller på att falla. Det är kallt ute och de vet att båda tjejerna är mörkrädda. De borde ha varit hemma vid det här laget. Tillsammans beger sig familjerna ut för att leta efter flickorna på de platser där de vet att de brukar leka. När de inte syns till någonstans går de till den närliggande skolan Wild Park för att leta. Flickorna vet att de inte får gå dit själva. Men föräldrarna vill ändå försäkra sig om att Karen och Nicola inte gått dit ändå. De ropar efter flickorna och letar överallt, men utan framgång. Till slut beger de sig hem igen i hopp om att flickorna återvänt. Men så är inte fallet. Oron övergår snabbt i panik. Det är nu kolsvart ute och dessutom har flickornas favoritprogram börjat på tv. Ett program som föräldrarna vet att Karen och Nicola aldrig skulle missa frivilligt. Föräldrarna ringer polisen och anmäler flickorna saknade. Efter att ha hört båda familjernas berättelser inser polisen snabbt allvaret i situationen och ger sig ut i oktobermörkret för att leta efter de två 9-åriga flickorna. Samtidigt hörs grannar och bekanta i området för att se om någon kan ha sett Karen och Nicola under eftermiddagen och kvällen. Ett vittne, en 14-årig flicka som är bekant med tjejerna, berättar att hon stött på Karen och Nicola utanför en fish and chips restaurang inne i centrum omkring klockan 16.30. Hon berättar att hon då uppmanat 9-åringarna att de borde bege sig hemåt då det snart är middagsdags, men att de ignorerat detta. Hon hörde hur Nicola istället sa till Karen att de skulle gå till Wild Park och leka. Ett annat vittne berättar att hon sett flickorna i utkanten av Wild Park kring klockan 18.30. Ett ytterligare vittne har sett dem klättra i ett träd i samma område. Med de nya uppgifterna sätts nu fokus på Wild Park, och utöver den stora polisstyrkan som ansluter till sökandet beger sig även flera boende från området ut för att hjälpa polisen att leta. Omkring klockan 2 på natten ger polisen motvilligt upp i sökandet för att genast återuppta det morgonen efter. Följande dag fortsätter polisen samt frivilliga Brightonbor efter sökandet på flickorna. Sent på eftermiddagen samma dag hörs någon plötsligt ropa: "Vi har hittat dem." Det är en 16-årig pojke som kommer springande och ropar att flickorna har hittats. En polisman vid namn Paul Smith hör det här och ber 16-åringen berätta. Pojken förklarar hur han och hans kompis först sett en bit av en tröja i ett avlägset skogsparti, och då de gått närmare har han sett ett ansikte. De insåg då att det måste vara en av de saknade flickorna. Han förklarar att de båda blev rädda och att han sprang direkt för att hämta hjälp, medan vännen stannade kvar vid fyndplatsen. Ja, strax innan den här händelsen så står polisen Paul Smith och pratar med en av de boende i området. En man vid namn Russell Bishop. Russell har deltagit i sökandet efter de försvunna flickorna och har sin hund Misty med sig. Han har tidigare berättat stolt för polisen att Misty är en tränad spårhund och han är helt övertygad om att hon kommer kunna hitta flickorna. När Paul nu talar med honom igen har dock Russells inställning förändrats. Han säger att han inte längre tänker delta i sökandet, och han förklarar att han är orolig för att hitta flickorna döda. Något som, med tanke på hans kriminella bakgrund, skulle kunna leda till att han själv blir misstänkt. Kort efter samtalet kommer då den här 16-åriga pojken springandes. När Paul Smith ber honom visa vägen till fyndplatsen så följer Russell genast efter. Men Russell, han springer inte bara efter, han springer snabbt och han hinner fram före Paul Smith. Och den andra pojken som väntat kvar vid skogsbrynet ser hur Russell bestämt börjar röra sig närmare fyndplatsen, och han stoppar honom omedelbart, både av respekt för den hittade flickan och för att han inser att det är polisen som måste liksom gå in i det här området först. Det ska ingen utomstående göra. Vi går vidare. När Paul Smith hunnit fram till det lilla skogspartiet ser han ett ansikte som syns mellan grenarna och löven. Platsen är avskild och undangömd, och Paul måste krypa på knä under grenar och kvistar för att komma fram till kroppen. När han kravlar sig igenom ser han att det är två kroppar som ligger där. Två små flickkroppar. Den ena ligger på rygg med den andra kroppen ovanpå, som om den var ditslängd av någon. Paul känner efter puls och kan snabbt konstatera att de båda är avlidna. Platsen spärras av och senare när kropparna kan identifieras som de saknade, Karen och Nicola, rubriceras försvinnandet nu istället till mord. Obduktionen kan bekräfta att de båda flickorna har våldtagits och senare stryps för hand till döds. Fyndplatsen i skogen ligger avskilt och polisen konstaterar att det är högst troligt att mördaren är någon som är välbekant med omgivningarna. Och då föräldrarna till Karen och Nicola har förklarat att tjejerna varit väl medvetna om att man inte följer med en främling, misstänker de även att mördaren kan ha varit någon som Karen och Nicola kände till. Fyndplatsen säkras på bevis och tusentals förhör hålls i den lilla förorten för att kartlägga flickornas eftermiddag och kvällen den 9 oktober. Det har också kommit till polisens kännedom att en tröja hittats slängd under natten nära det skogsparti där flickorna hittats. Den ljusblåa tröjan har hittats in och ut längs med en stig. Något som indikerar att den tagits av snabbt och kastats av någon på språng. Det har också kunnat fastställas att tröjan inte har kunnat legat där så länge, då marken varit blöt och tröjan är nästintill torr. Vid avspärrningarna får de 16-åriga pojkarna lämna sina vittnesmål om hur de hittat flickorna. Även Russell Bishop förhörs av polis på plats. Russell förklarar igen att han varit där för att hjälpa till i sökandet efter Karen och Nicola och säger att han sprungit efter när han hört att flickorna hittats. Sedan rusat fram till flickornas kroppar och känt på deras halsar efter puls. Detta vittnesmål får polisen att reagera då de andra vittnena på plats har bekräftat att den enda som varit framme vid flickornas kroppar vid fyndplatsen är polismannen Paul Smith. Russell fortsätter förklara i detalj för den polis som förhör honom hur flickornas kroppar legat. Och även detta är anmärkningsvärt då han omöjligt kunnat se deras positioner från den plats där de andra vittnena har placerat honom. Polisen reagerar även på Russells beteende. De två 16-åriga pojkarna som hittat kropparna är starkt påverkade av situationen och är mycket skärrade, medan Russell inte verkar det minsta skärrad och står och visslar och vrider på sig rastlöst då alla vittnesmål skrivs ner. Det kommer snart till polisens kännedom att vittnen har sett Russell under kvällen vid Wild Park omkring samma tid som flickorna ska ha varit där. Och när ett annat vittne berättar att Russell sätts till inne i centrum tidigare samma dag, iförd en ljusblå tröja, lik den som hittats kastad i en stig i skogen, blir han huvudmisstänkt för dubbelmordet.
Podplay. Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utan till.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska jag testa ett skämt, hörrni, utan mer så här, bara ta upp en anekdot eller någonting jag tänkt på och så bara prata om det och så märker jag att folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man göra något till det.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet de hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. Finns där poddar finns. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis
och göra gästen glad. Yeah! Podplay, en del av Power Media. Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Russell Bishop är 20 år gammal. Han är arbetslös men ibland arbetar han som takläggare. De flesta i Moskamp känner till att han försörjer sig som småtjuv. Russell är känd för att ha en tendens att tänja på sanningen och beskrivs som en person som har ett stort behov av att hävda sig. Russell bor tillsammans med sambon, Jenny Johnston, men har under den här perioden även ett förhållande med en 16-årig flicka, något som de flesta i orten vet om. Det kommer även till polisens kännedom att han är bekant med Nicola och Karen, och att han och hans sambo Jenny ofta ber de 9-åriga flickorna att springa ärenden åt dem. Det visar sig också att Russell och hans 16-åriga flickvän har varit och knackat på hemma hos familjen Fellows tidigare på dagen, den 9 oktober, då en vän till Russell bor inneboende hos familjen. Nicola ska då ha öppnat dörren och förklarat att vännen inte varit där och stängt dörren samtidigt som hon, enligt uppgift, ska ha kallat Russells flickvän för slampa. Polisen får även höra att Nicola och Karens föräldrar ska ha förbjudit flickorna från att ha någon kontakt med Russell då de känt till att han har varit sexuellt involverad med en minderårig. Den blåa tröjan som hittats på en stig i skogen, ganska nära kropparna, visas nu upp för sambon Jenny och hon konstaterar utan tvekan att den tillhör Russell. Efter tester på labb kan det bekräftas att fibrer från både Nicole och Karens kläder återfunnits på den blå tröjan. Det har även hittats växtsporer som matchar fyndplatsen där de två flickorna hittats döda. Tröjan är dessutom upphittad längs med den väg som Russell med största sannolikhet skulle ha tagit för att snabbt fly från Wild Park till sin egen bostad. Allting pekar på att Russell Bishop är den skyldige. Och i slutet av oktober grips han och delges misstanke om mord. Russell nekar till sin inblandning och hävdar att den blå tröjan inte tillhör honom. Men han bekräftar att han har varit förbi familjen Fellows hus under dagen för att fråga efter sin vän. Och säger också att han sett flickorna klättra i ett träd in till Wild Park strax innan 18.30 samma kväll. Han menar dock att han vid detta tillfälle inte haft någon kontakt med Karen och Nicola. Han förklarar att han efter detta har lämnat Wild Park och sedan gått förbi en langare där han köpt cannabis. Han har sedan rullat en joint på en offentlig toalett och promenerat hem. Russell hävdar också att han har haft ett avtalat möte med en person från sitt försäkringsbolag under kvällen och att denna person borde kunna bekräfta att de träffats. Russells berättelse krossas dock snabbt då langaren som erkänner att hon sålt cannabis till Russell vid flera tillfällen säger att han inte har varit förbi henne alls den 9 oktober. Försäkringsbolaget förklarar att de har haft en avtalad tid under dagen men att det var redan vid klockan 16.30 och när de knackade på hemma hos Russell var han inte där så mötet blev aldrig av. Under kommande förhör ändrar Russell sin historia om den 9 oktober flera gånger. Bevisningen mot honom är stark och polisen är nu övertygad om att de har gripit rätt gärningsman. I december 1987 startar rättegången i Lewis Crown Court där Russell står åtalad för mordet på Karen Hathaway och Nicola Fellows. Men trots att åklagarsidan anses ha ett starkt fall blir det snabbt problem då Russells sambo Jenny plötsligt tar tillbaka sitt vittnesmål om den blåa tröjan. Tröjan som hittats slängd nära de döda kropparna på en stig med fibrer från flickornas kläder har varit åklagarens starkaste bevis. Och nu menar Jenny att polisen har pressat henne till att säga att den var Russells. Under sitt vittnesmål inför juryn säger hon nu att hon aldrig sett tröjan förut. Åklagarens nästa steg är att kalla de vittnen som sett Russell under eftermiddagen och kvällen den 9 oktober. Ett av vittnena berättar att Russell observerats i centrum vid 17-tiden den torsdagen, medan ett annat vittne uppger att Russell lämnat Wild Park omkring klockan 18.30 samma kväll. Baserat på dessa uppgifter presenterar åklagaren teorin att flickorna mördats av Russell i Wild Park någon gång mellan strax efter klockan 17 och 18.30. Teorin får dock snabbt mothugg när försvaret kallar ett av sina vittnen. Kvinnan som vittnar berättar att hon vinkade till flickorna när de klättrade i ett träd vid Wild Park och att klockan då var just 18.30. Försvarsadvokaterna poängterar att detta innebär att Russell, som enligt vittnesmål lämnade parken vid samma tidpunkt, inte kan vara den som dödade flickorna. Nästa vittne, rättsläkaren som genomfört obduktionen, stärker försvarets linje ytterligare. Han förklarar att maginnehållet hos de båda flickorna tyder på att döden inträffade mellan 19 och 20 på kvällen den 9 oktober. Enligt försvaret befann sig Russell vid den tiden redan hemma, vilket advokaten framhåller som ett avgörande skäl till att juryn bör frikänna honom. Efter 2 timmars överläggning kommer juryn tillbaka för att leverera sin dom. Russell förklaras icke skyldig till morden och ska därför släppas fri. Tillsammans med polisen har majoriteten av invånarna i Moscombe varit övertygade om att Russell varit den skyldige, och när domen publiceras rasar allmänheten mot rättsväsendet. År 1987 i England råder dessutom förbud mot dubbel lagföring, vilket innebär att en person inte kan åtalas mer än en gång för samma brott, vilket betyder att Russell är garanterad fortsatt frihet så länge lagen är verksam. Ute på gatorna protesterar folk mot domen, och familjerna Hathaway och Fellows startar en namninsamling i hopp om att överklaga och få till en ny rättegång gentemot Russell. Till allas förvåning är Russell en av de många människor som går med i demonstrationerna, och han går själv runt och samlar in underskrifter från folk som anser att fallet borde tas upp på nytt. I en intervju med en nyhetskanal förklarar han att han är lika ivrig som alla andra på att fallet ska prövas på nytt. Han menar att det är enda sättet att fastställa att han är oskyldig. Namninsamlingarna ger dock inget resultat, och den friande domen mot Russell består. En kort tid efter rättegången säljer Russell sin historia till en av Brightons tidningar för 15 000 pund. I uppslaget beskriver han hur polisen försökt sätta dit honom för något han inte gjort. Han presenteras som ett offer som åtalats för ett fruktansvärt och bestialiskt mord. Utredningen kring morden på Karen och Nicola hålls öppen, men poliserna känner sig bakbundna kring det faktum att de fortfarande är helt övertygade om att Russell är den skyldige. Det är inte förrän år 1990, då ytterligare en liten flicka försvinner, som polisen äntligen får sin chans att ställa den skyldiga inför rätta. Det är en söndags eftermiddag den 14 februari 1990, och en 7-årig flicka är ute och åker rullskridskor, inte långt från sitt hem i östra Brighton. Plötsligt dyker en bil upp och stannar in till flickan. Föraren hoppar ut, greppar tag i henne och tvingar ner den skrikande 7-åringen i bakluckan. Trots att det fortfarande är ljust ute är det ingen som sett vad som har hänt. Och bilen kör iväg och stannar inte förrän den anlänt till Devil's Dyke. Ett naturområde 8 kilometer norr om Brighton. Föraren öppnar bagageluckan och tvingar in flickan i baksätet på bilen där han förgriper sig på henne. Efteråt stryper han flickan tills hon tappar medvetandet. Och gärningsmannen tror att hon är död. Han slänger ut hennes avklädda kropp i det kalla februarivädret innan han sätter sig bakom ratten och kör iväg. Den lilla flickan är i mycket dåligt skick men överlever mirakulöst. Och 2 timmar efter attacken hittas hon av 2 förbipasserande som ringer räddningstjänst. Flickan förs till sjukhus. När hon återhämtat sig tillräckligt för att orka berätta om händelsen förhörs hon av polis. Poliserna slås av hennes detaljerade berättelse. Trots den omskakande händelsen kan hon beskriva förövaren och förklara att han var vuxen, men mycket yngre än hennes egen pappa, och hon berättar att han hade mustasch. Hon kan även ange den röda färgen på hans bil. Hon berättar att när hon låg i bagageluckan hittade hon en hammare som hon plockade upp och börjat banka med den på insidan av bilplåten. När hon gjorde detta hade mannen vid ratten skrikit att hon skulle sluta och hotat med att han skulle döda henne om hon fortsatte. Flickan kan även berätta för polisen att hon sett bokstäver och siffror på insidan av bagageutrymmet. WD-40. Polisen börjar genast förhöra kända pedofiler i området och snart kommer ett vittnesmål in från en person som har sett en bil i området som passar in på beskrivningen i tidpunkten då flickan kidnappats. Och vittnet vet vem som är ägare av bilen. Det är den nu 23 år gamla Russell Bishop. En polispatrull skickas genast till Russells hem. Efter att de genomsökt hans bil grips han misstänkt för kidnappning, våldtäkt samt mordförsök. I bilen hittas hammaren som flickan berättat om och slagen som hon utdelat från insidan av bagaget har lämnat flera märken i bilplåten. På insidan, precis som hon har beskrivit, ser man märkningen WD-40. Russell hålls häktad medan polisen fortsätter arbetet med att säkra fler bevis. Snart lyckas de matcha hans bil med däckspår som hittats på brottsplatsen. Och med hjälp av den då nya DNA-tekniken som precis börjat användas görs dessutom en träff mellan Russells DNA och spår som hittas på flickans kläder. På dessa finns även rester av färgflagor som matchar bilplåten på Russells fordon. Kort därefter hittar polisen ett par mjukisbyxor dumpade i närheten av brottsplatsen. Även dessa visar DNA från både Russell och den 7-åriga flickan. 3 dagar efter attacken kan flickan dessutom med säkerhet peka ut Russell i en identitetsparad som mannen som förde bort henne den 4 februari. När Russell slutligen ställs inför rätta är bevisningen överväldigande. Ändå fortsätter han envist att neka till brott. I december 1990 hålls rättegången där Russell står åtalad för kidnappning, våldtäkt samt mordförsök. Och han döms skyldig på samtliga åtalspunkter till livstidsfängelse med möjlighet till frigivning efter 14 år. Trots att domen firas av både Brighton-polisen och majoriteten av stadens invånare ligger de olösta morden på Karen och Nicola kvar som en skugga. Familjerna har fortfarande inte fått upprättelse och har inte fått se deras dotters mördare stå till svars för sina handlingar. Det är inte förrän 15 år senare som hoppet kring en upplösning vaknar till liv då förbudet mot dubbel lagföring avskrivs. Detta innebär att om en ny och övertygande bevisning i fallet kan presenteras finns chansen att Russell kan prövas ännu en gång för dubbelmordet. Polisens kalla fallgrupp sätter genast igång med att överblicka fallet på nytt. Med hjälp av den moderniserade DNA-tekniken gör de snart ett stort genombrott. Den blåa tröjan som hittats stumpad i närheten av Nicola och Karens kroppar och varit ett av de viktigaste bevisen under rättegången har testat positivt för Russells DNA. Men lyckan blir kortvarig då polisen snart får ett telefonsamtal från rättslabbet. Man förklarar att tröjan legat förvarad i över 30 år och det går inte att säkerställa att tröjan handskats med den typ av försiktighet som krävs för att inte riskera kontaminering. På grund av detta kommer DNA-matchen inte kunna användas som ett giltigt bevis i en rättegång. Frustrationen är enorm, men utredningsteamet är fast beslutna om att fortsätta jakten på tillräckligt starka bevis för att fälla Russell för morden. Och snart kommer de framsteg de väntat på. År 1986, då morden ägde rum, var det vanligt att polisen använde tejpremsor på brottsplatser för att säkra bland annat fibrer. Det visar sig nu att flera av dessa tejpremsor fortfarande finns bevarade i det arkiverade bevismaterialet. Eftersom att de aldrig analyserades under den ursprungliga utredningen kan det liknas vid en tidskapsel av bevis, orörda och fyllda med möjlig ny information. Med hjälp av modern DNA-teknik som kan avslöja långt mer än bara fibrer analyseras tejpremsorna på nytt. På en av dem, som används på Karens underarm, hittar man DNA som med säkerhet kan kopplas till Russell. Dessa nya fynd ger nu åklagarsidan tillräckligt starka bevis för att väcka åtal mot honom ännu en gång. År 2018 förs Russell ut från sin cell där han avtjänar sitt straff för mordförsöket år 1990. Samma år, i december månad, startar den nya rättegången mot honom för morden på Karen och Nicola. Den nya bevisningen läggs fram och till skillnad från 1987 väljer åklagaren nu att inte låsa sig vid en exakt tidpunkt för flickornas död. Ett av de stora misstagen under den första rättegången var just att åtalet byggdes kring teorin att flickorna mördades mellan klockan 17 och 18.30. Den här gången lägger åklagaren istället fram teorin att Russell kan ha sett flickorna vid skogsbrynet innan han lämnade parken för att senare återvända och då våldta och mörda de 9-åriga flickorna. Det har gått 32 år sedan det brutala dubbelmordet, när Russell nu, 52 år gammal, sitter i väntan på sin dom. Juryn är enhällig. Russell är skyldig till dubbelmordet. Han döms till livstidsfängelse med möjlighet till frigivning efter 36 år. Och med största sannolikhet kommer han att tillbringa resten av sitt liv bakom galler. Russells före detta sambo Jenny erkände senare för polisen att hon ljugit under rättegången om den blå tröjan. Hon förklarade att Russell hade hotat henne till livet om hon inte tog tillbaka vittnesmålet, där hon tidigare hävdat att tröjan tillhörde honom. År 2021 dömdes hon till 6 års fängelse för mened. Kort efter domen 2018 diagnostiserades Russell med cancer. 2022 avled han till följd av sjukdomen, 56 år gammal. Trots familjerna Hathaways och Fellows vädjan om ett erkännande och att få veta vad som hände under kvällen den 9 oktober 1986 höll Russell fast vid sitt nekande ända till slutet.
Helt gratis på plattformen Podplay.
Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Manusförfattare,
Tove Wahlne, klippare, Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Historien berättar om den girige farbrorn som i jakt på sin brors arv anlitar två män för att ta med brorsbarnen ut i skogen.
Podplay, en del av Power Media.